Polynome är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomnar nya regelbundet. I vår lärorika podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Jag heter Niklas Danneliv och är grundare av Polynome. Med mig har jag Polynomes vd Mats Lind.
Hej allihopa! Vill också tillägga att Polynome samt Niklas och mig själv äger aktier i Lunar Privat.
Det finns flera hundra fintech-företag i Sverige. De flesta har du aldrig hört talas om då de normalt har begränsat fokus och genomslag. Lunar Bank är ett undantag från denna regeln. De har redan 650 000 kunder och når troligen 1 miljon i början på nästa år med nuvarande tillväxttakt. Bolaget har ambitionen att på allvar utmana de etablerade storbankerna i Norden. Lunar grundades i Danmark 2015 och började fokusera på Sverige 2021. Banken får kunder med hjälp av en enkel digital användarupplevelse och ett bra produkterbjudande. Lunar har exempelvis en av Sveriges högsta sparräntor och ingen valutaväxlingsavgift när du handlar utomlands. Med oss idag har vi Lunars Sverigechef Mats Persson Bergus. Välkommen!
Hejsan! Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Ja, jättekul att ha dig här. Ska vi köra lite frågor först om din bakgrund? Du är, om jag har räknat rätt, så är du runt 41 år gammal just nu.
Ja, det tror jag stämmer ganska bra. Ja, precis. Jag har slutat hålla koll. Det är inget roligt att räkna efter 40.
Men du är delvis uppväxt utomlands.
Ja, men vi bodde utomlands några år när jag var liten. Men jag har väl tillbringat liksom den mesta delen av min tid i Stockholm. Och sen så har jag även bott utomlands i lite modernare tid. Men Stockholm är min bas. Det är en fantastisk plats.
Och du har även studerat, om jag läst rätt här nu på den andra intervjun. Men du studerade på London School of Economics.
Yes, det stämmer. Jag pluggade utomlands och sen jobbade jag utomlands också därefter.
Du började på American Express då, som du har spenderat 16 år på ungefär.
Exakt, så att jag pluggade i London. Jag kände väl så här att jag var ganska klar med Stockholm när jag var så där 19-20. Man kan vara lite rastlös och liksom sugen på att upptäcka världen som man blir i den åldern. Och så hade jag liksom förmånen och för möjligheten att läsa i London, vilket var fantastiskt. Och sen så var jag väl på jakt efter ett jobb som kunde ta mig ut i världen där jag kunde upptäcka liksom ännu mer av vad som finns där ute. Och det var egentligen så jag hamnade på Amex. Så där hade jag ju himla flyt. Jag var ju där väldigt länge, men det var ju för att jag hade förmånen att få göra många olika saker på många olika platser runt om i världen, både i Europa och USA och Sydamerika och sådär. Men till slut så hittar man ju hem, och det är fantastiskt att vara tillbaka i Stockholm sen ganska många år faktiskt tillbaka.
Berätta gärna lite grann om hur du hamnade på Luna.
Ja, alltså jag tycker att det är fantastiskt att bygga nya verksamheter och kunna vara en del av att ta de resurserna som finns tillgängliga i någon form av bolagskontext och arbeta med att föra samman dem för att skapa någonting nytt. Det var mycket det som jag hade gjort tidigare innan jag började på Lunar. Och sen så hade jag nått en punkt där jag i mitt dåvarande jobb satt och funderade på vad är nästa steg. Och jag kände väl att det händer så otroligt mycket just på fintech-marknaden. Och det här var ju några år sedan. Vi har ju gått igenom tyvärr en liten eller extremt tråkig omvärldssituation. Men också en väldigt tuff marknad för många fintech. Men om vi backar bandet några år tillbaka så var vi ju i ett läge där det startades otroligt mycket spännande bolag. Det fanns otroligt många spännande möjligheter att kapitalisera på. Och jag gick och funderade på den här trötta banksektorn som vi har i Sverige. Vad kan man göra åt den? Det finns många specialbolag som är nischade på olika delar av banksektorn. Men vem försöker göra någonting åt den övergripande kundupplevelsen? Det här vanliga transaktionskontot som du har, upplevelsen som du får i mobilbanken, krånglet som du har med när det händer någonting och du ska ringa någon kundtjänst och så vidare. Vem jobbar på att disruptera det? Och ungefär samtidigt som jag satt och funderade på det så kom jag i kontakt med Lunar. Och ja, det var väl, det kan ju visa sig att det var precis det här som var Lunars vision som jag gick runt och funderade på. Så det var en perfekt matchning egentligen att få möjligheten att kliva på ett sånt otroligt spännande bolag och vara med och få bygga upp den svenska verksamheten.
Och din erfarenhet från American Express då, 16 år som du sa, en lång tid. Antar att det var en hel del resande och rulla ut nya produkter och så vidare. Det är ungefär vad du ser nu på Lunar också.
Det kan man verkligen säga. Det är intressant att såklart är det en helt annan typ av bolagskontext i Lunar i och med att det är ju en helt annan skala på verksamheten och ett mycket tydligare uttalat fokus på att Norden är våra hemmamarknader och det är här vi ska vinna. Men samtidigt så har ju alla bolag, små som stora, ungefär samma typer av utmaningar. Man behöver jobba med resursallokeringen. Man behöver förstå vad finns det kommersiella värdet i de olika marknaderna som opererar i och hur hittar man in i det kommersiella värdet och låser upp det genom att möta kundbehoven på bästa möjliga sätt. Och det har jag gjort hos tidigare arbetsgivare i Norden i olika former. Jag lanserade bland annat kreditkort på den svenska marknaden, öppnade upp Amex-verksamhet på den norska marknaden och köpte en portfölj där. Och det är klart att det blir vissa likheter då när man tittar på hur vi ska jobba i Skandinavien, både på den svenska marknaden med nya produktlanseringar och nya tekniska integrationer och lösningar som vi gör. Och samma sak hur vi jobbar också på den norska marknaden som jag också är aktivt engagerad i. Då. Så att det finns ju absolut väldigt många likheter och väldigt liknande utmaningar ska jag säga också. Hur skalar man upp en verksamhet? Det tycker jag är en otroligt intressant frågeställning som jag tror vi kan prata lite mer om här idag kanske.
Ja men precis, du har varit snart i 3 år på Lunar och när du började så var ni 2 personer. Ni är nu runt 100 eller över 100 kanske till och med. Det måste ju ha gått väldigt snabbt.
Ja, det har ju varit en superspännande resa och det är väl kanske den stora skillnaden. Arbetar man på ett storbolag så vet man ju att det är en ständig huggsexa om att få tillskansa sig nya resurser. Och här har vi vuxit verksamheten så otroligt fort, vilket såklart har varit jättekul. Samtidigt är det en utmaning också. Vi hade nog en fas där vi växte väldigt, väldigt fort. Och då behöver man också ha kontroll på att man använder alla de tillgängliga resurserna som man har på bästa möjliga sätt. Och att alla anställda också får den möjligheten att leverera och den möjligheten att utvecklas som de ska ha och som de med rätta ska förvänta sig. Så att jag tror att det där är någonting som man ständigt måste jobba med när man växer så fort och se till att man lägger tiden och resurserna på exakt rätt saker.
Jag vill backa bandet lite grann kort. Du får gärna berätta för jag lyssnare lite kort om Lunars historia. Bolaget grundades 2015 och vad hände de första 5 åren kan man säga?
Ja, precis. Och det här var ju en ganska intressant resa som vi har gjort. Och jag har ju bara haft förmånen att vara med på en senare del av den. Men man kan säga så här att bakgrundshistorien är egentligen den att vår nuvarande vd och grundare Ken, han hade startat upp ett annat bolag, sålt den verksamheten. Och så gick han och funderade på, nu fick han loss en del pengar och funderade på hur ska jag nu hantera de här pengarna och vad är mitt nästa steg? Och hade ett antal dialoger med olika banker kring vad man ska ta sig till helt enkelt med den inkomsten som man har fått från försäljningen och blev bemött på ett sätt som man absolut inte hade förväntat sig och med en servicenivå som verkligen inte var i linje med hur den borde vara. Om man tänker i ett modernt perspektiv, hur man bemöter en kund med moderna lösningar, med nya tankesätt och med helt enkelt en innovativ approach. Och det här ledde ju honom till att tänka att men det här, alltså, om inte de här bankerna kan leverera den här upplevelsen för mig, då tänker jag göra det själv. Och på den vägen är det. Så då startade man helt enkelt ett litet bolag som skulle driva en sorts banklösning fast ovanpå en annan banks infrastruktur. Så att man tog hjälp av en bank med en banklicens och så ovanpå den bankens infrastruktur så byggde man helt enkelt en banka och ett betalningskort för att börja tillhandahålla enkla finansiella tjänster.
Och sen ett par år senare så köpte ni även ett svenskt bolag, Lendify.
Stämmer bra det. Jag tror att vi kan egentligen gå igenom historien lite grann här för att Lendify-köpet kom ju in för ett par år sedan mycket som ett sätt för oss att etablera ett brohuvud in på den svenska marknaden. Så att när vi tittar på Skandinavien så kan man säga att liksom Danmark är vår hemmamarknad. Det är där vi har den mesta historiken. Det är där vi har en upparbetad historia, en god varumärkeskännedom. Vi har en uttalad ambition att skala i hela Norden. Och då kommer vi till den svenska marknaden som alla kan snabbt räkna ut att det är den största marknaden, 10 miljoner invånare. Det är den liksom mest konkurrensintensiva marknaden för finansiella tjänster. Vi har ju förmånen i Sverige att ha ett otroligt ekosystem av innovativa bolag, särskilt inom fintechbranschen. Och här såg vi en möjlighet att samarbeta med andra bolag och faktiskt hittade en uppköpsmöjlighet i Lendify som gav oss möjligheten att helt enkelt etablera ett brohuvud på den svenska marknaden, köpa in en kompetens och en techplattform som arbetar med krediter, vilket var någonting som vi inte hade sedan tidigare, och helt enkelt integrera den i Luna-verksamheten för att både få in den här kreditkompetensen, få in en, helt enkelt en bra kunskap om hur man driver en verksamhet på den svenska marknaden och många duktiga engagerade medarbetare som vi har kunnat använda för att helt enkelt bygga vidare på våra svenska verksamhet.
Vilka stora fördelar har ni jämfört med de traditionella bankerna?
Ja, den frågan älskar jag. Och man kan väl säga så här, jag brukar dra lite grann parallellen om vi kommer tillbaka till det som vi pratade om lite tidigare med kundupplevelsen. Om du tänker kundupplevelsen i en mobilbank idag så är ju det egentligen exakt, nu tror jag tyvärr kanske, och jag ber om ursäkt för det jag kommer säga nu, men vi är alla så gamla att vi kommer ihåg hur det var när man gick till ett bankkontor för att göra sina bankärenden. Man gick in i bankkontoret, man tog en nummerlapp, ibland man är tyvärr fortfarande tvungen att gå dit om man för sina synder behöver göra kanske någonting om sina barns vägnar eller liknande, då får man samma upplevelse igen. Jag tror att den är ungefär samma som den alltid varit. Du tar en nummerlapp, du sitter i kö, du får gå fram till kassan, legitimera dig, utföra dina ärenden och sen så är det tack så mycket jag gör och så får du gå därifrån. Den kundupplevelsen, den disrupterade man ju på 90-talet när man införde mobilbanken, eller telefonbanken ska jag säga. Man kan ringa till banken och så kan man göra exakt samma kundupplevelse. Ta en kölapp, sitta i telefonkö, komma fram, legitimera sig med PIN-kod var det på den tiden, utföra sina ärenden och lägga på. Nästa disruption är då banken i mobilappen eller på hemdatorn. Exakt samma kundupplevelse, kanske inte så mycket kö. Så kön har man lyckats bli av med, men annars är det logga in, legitimera sig, utföra sina ärenden själv. Det vill säga, du har ingen som faktiskt gör dem åt dig, utan du får själv göra dina ärenden. Tack så mycket och hej då. Och den kundupplevelsen, den har man till och med flyttat in i appen. Att det är fortfarande samma sak. Du loggar in i din bankapp, du utför dina ärenden och det är tack så mycket och hej då. Och om man tittar på hur den digitala upplevelsen ser ut, hur transaktionerna presenteras för dig, flödet som du går igenom för att till exempel godkänna en räkningsbetalning eller lägga in en betalning av en överföring av pengar eller liknande. Det är egentligen samma flöde som det alltid har varit, samma flöde som det har varit de senaste 20-30 åren. Vår utgångspunkt är att den här kundupplevelsen, den ska inte behöva vara samma som den alltid har varit. Det måste finnas ett bättre, roligare, enklare, tryggare sätt att hantera sina pengar på. Och det är därför som vi lägger ett enormt fokus såklart på att utveckla en bättre digital upplevelse, en bättre interaktionsfönster för kunderna. Det blir lättare att se vart ens pengar tar vägen någonstans. Men även på att göra om hela upplevelsen i hur du faktiskt hanterar detta. Finns det andra sätt som man kan göra det på än det traditionella sättet som man alltid har hanterat sina besparingar och hanterat sina räkningsbetalningar på? Men sen finns det ett fundament där under det här, det kanske är några av er som lyssnar som tycker att det här låter lite fluffigt och vi pratar om användarupplevelser och såna här saker. Men det finns ett annat fundamenta under det här som är väldigt konkret. Och det är att vi driver en helt molnbaserad bank på en ny digital plattform. Det innebär att våra enhetskostnader för att skala upp en verksamhet är några helt andra än vad du har om du bär runt på en historisk infrastruktur som är från 60-talet. Du bär runt på kontorsnätverk. Du bär runt på en massa andra servicetjänster som du har byggt upp av säkert många goda skäl under årens lopp. Men de kostnaderna är så att säga svåra att skala bort. Vi driver en bank i 3 länder med någonstans runt 500-550 anställda. Och vi ser väl kanske inte några enorma behov av, det är klart att vi kommer behöva skala upp lite grann i takt med att vi växer. Men det är inte så att vi behöver på något sätt skala upp till storbanksnivå för att ändå kunna leverera de banktjänsterna som man får levererat av sin storbank idag. Så det finns en enorm potential för oss att faktiskt fortsätta leverera ett fantastiskt kunderbjudande till en mycket lägre enhetskostnad än vad det kostar för en annan aktör i branschen idag.
Det låter jättebra, och om man ska vara lite kritisk, så vad har varit problemen på den här resan? Vad har varit det som varit jobbigt att komma hit?
Ja, men alltså, det här låter ju kanske också enkelt, men det är ju skitkrångligt för att tala klarspråk. Alltså, den här infrastrukturen som alla de nordiska länderna drivs på är ju byggd i en annan era. Och att integrera sig i banksystem, clearingsystem, kopplingar mot riksbanker i de olika länderna, nationella clearingsystem som knyter ihop banker som gör att man kan föra över pengar från en bank till en annan. Det här är ju infrastruktur som byggdes för 30-40 år sedan och som fortfarande är i bruk. Man har ju försökt att modernisera den. Vi såg ju nyligen liksom P27 som precis har gått i graven här i Sverige, men även hamnat i ganska stora problem med de andra länderna där Danmark bland annat har dragit sig ur. Man försöker modernisera den här infrastrukturen, men det är någonting som är enormt svårt och komplext. Då kan man tänka sig för ett bolag av våran skala som försöker integrera sig i de här systemen. Det är klart att det innebär ganska stora utmaningar och väldigt kraftiga investeringar just för att, så att säga, kunna bryta igenom de här barriärerna som storbankerna ändå har byggt kring egentligen kärnan i sin verksamhet, vilket är transaktionsbanksverksamheten som är det som all bankverksamhet utgår ifrån. Så att det är supersvårt att bryta sig igenom där. Det har kostat ganska mycket pengar och det har såklart också gett oss en hel del lärdomar. Så att det är någonting som vi faktiskt fortfarande kontinuerligt tampas med, att kunna utöka vårt erbjudande så att vi kommer upp till en servicenivå som är helt i linje med vad kunderna förväntar sig. Det är någonting som kommer kräva absolut fortsatta investeringar för att verkligen kunna vara helt integrerad i den här infrastrukturen som jag beskriver.
Om du fick gå tillbaka och ändra på någonting från de senaste 3 åren, vad skulle du gjort annorlunda?
Ja, de senaste 3 åren, jag tror att det som är otroligt kul i ett sånt här bolag är att man gör så mycket misstag hela tiden. Och rent fundamentalt så är det väl så här att man vill alltid att saker och ting ska gå snabbare. Och det är alltid så lätt i efterhand att man skulle kanske ta ett annat beslut för några år sedan än man faktiskt har gjort idag. Men samtidigt är det så här att varje beslut man fattar är ändå rätt vid det specifika tillfället. Om jag ska bli liksom lite konkret så kan jag väl säga att vi skalade upp väldigt fort under en period. Och jag tror att det är någonting som alla bolag i branschen gjorde. Det var det man skulle göra just då. Jag tror att man kan fundera över hur säkerställer man när man skalar upp att man faktiskt lägger individers tid på exakt rätt saker för att få de leveranser och den kvalitet på leveranser som man kan förvänta sig. Och hur säkerställer man att de medarbetare man har får en riktigt bra miljö att jobba i under de förutsättningarna. Så att det är väl en sån här sak som jag tycker att där har vi definitivt lärt oss någonting. Och jag tror att vi har blivit också betydligt försiktigare med hur vi jobbar med att skala upp vår verksamhet för att inte bygga upp en för stor kostnadsmassa. Och det tror jag är en sån här sak för många entreprenörer som funderar på hur man ska bygga sitt bolag. Att vara noggrann i när man lägger på en resurs, vad är det för utväxling man förväntar sig av den personen. Sen tror jag vi som bolag också, om jag får liksom lägga ut texten lite grann, har också lärdomar i liksom, om vi backar bandet lite grann och tittar på när Ken startade verksamheten, då började vi med att bygga på andras infrastruktur som jag nämnde tidigare. Och det är alltid en utmaning. Lägger man liksom sina egna ägg i någon annans korg, då är ju alltid frågan om till syvende och sist, vems är äggen? Och det här var väl någonting vi fick lära oss ganska så tidigt, att ska man göra sig beroende av någon eller ska man faktiskt se till att man kan kontrollera sitt eget öde? Jag skulle väl vilja säga att där fick vi erfara att det här med att samarbeta med någon, det var ett superbra och praktiskt sätt att komma ut i marknaden snabbt och testa. Och det är ju jätteviktigt när man startar upp att man kommer ut i marknaden, man testar och man får någon sorts proof på att man har ändå en det här product market fit som alla söker. Är det här en produkt som faktiskt fungerar på marknaden? Där finns ju stora fördelar i att göra samarbeten. Men är det så att du inte har kontroll under den underliggande infrastrukturen och du vet att det är faktiskt du som kontrollerar ditt eget öde, Det är du som vet att den infrastruktur och den plattform eller den teknik som du använder är din och under din kontroll. Då kan du stöta på stora problem om det är plötsligt någonting i det här samarbetet som du har som gör att saker och ting inte riktigt fungerar längre. Där fick vi också göra en liten resa att faktiskt själva skaffa oss en banklicens och sen med hjälp av den banklicensen integrera oss i den nordiska infrastrukturen. Så det är en process som har helt klart tagit några år, och jag tror en uppmaning som man ska rikta till alla som sitter där ute och funderar på hur man skalar upp sitt eget bolag, att hitta rätt väg att snabbt komma ut i marknaden med rätt nivå av samarbete. Man vill inte göra sig beroende av en partner till exempel. Man vill inte bara vara leverantör åt ett bolag. Men man vill hitta det där sättet att snabbt komma ut i marknaden och se, funkar det här? Men sen måste man vara jättenoggrann med att skruva om verksamheten så att man faktiskt har flera ben att stå på.
Om jag läser mellan raderna så säger du i princip, våga göra misstag, men var väldigt snabb på att rätta till om någonting går fel.
Ja, alltså, det är oundvikligt att göra misstag, tycker jag. Gör man inga misstag, då tar man inte tillräckligt med risk. Och tar man inte tillräckligt med risk, då kommer man inte bli en framgångsrik entreprenör.
Vilket skulle säga var ert absolut bästa misstag? Det som gjort att ni idag är mycket starkare och smartare än vad ni hade varit om ni inte hade gjort det här misstaget?
Ja, det var definitivt när vi skaffade en egen banklicens 2019. Och det här är en kanske något, hur ska man säga, kontroversiell diskussionspunkt. Jag är också styrelseordförande i Swedish Fintech Association. Jag träffar många fintechbolag som säger att jag kommer aldrig att bli bank. Det är så jobbigt, jag får bära en enorm compliance-ryggsäck. Jag får så fantastiskt mycket krav på mig. Och det är helt sant. Men å andra sidan, utan den här banklicensen, då är det ju ändå så att vi hade aldrig kunnat integrera oss emot de nordiska clearingsystemen som vi integrerade i. Och vi hade därmed aldrig kunnat lyfta servicenivån på de tjänsterna som vi levererar till den nivå där vi är idag. Så att, sen kan man diskutera vad var misstaget i det här. Var det att skaffa banklicensen eller var det att vi inte hade den från början? Och jag skulle säga att det största misstaget som vi gjorde, det var egentligen att vi försökte bygga någonting på någon annans plattform. Och att vi, men det som var bra med det var att det gav oss ju helt enkelt insikten av att vi behöver kontrollera vårt eget öde. Vi behöver skaffa en licens och göra det här helt själva. Så att det var ett fantastiskt utfall på en såklart lite tuff lärdom. Och skaffa sig den här typen av licenser i en hårt reglerad marknad är ju någonting som är extremt komplext, kostar mycket tid och pengar. Men definitivt någonting som för oss har varit värt det, därför att det sänker ju inträdesbarriärerna och gör det möjligt för oss att faktiskt leverera de tjänster som vi vill leverera. Och sätter oss i mycket bättre situation jämfört med våra konkurrenter.
Moderna företag är ju sällan bättre än sina medarbetare. Hur arbetar ni för att rekrytera, utveckla och behålla bra medarbetare?
Ja, det är en ständig utmaning. Samtidigt ska man säga också att det här har marknaden förändrats ganska kraftigt de sista 2-3 åren. Sett i förhållande till vilken kompetens som finns tillgänglig och hur man kan anskaffa den kompetensen. Det har blivit en tuffare arbetsmarknad. Och det märker vi av i förhållande till både intresset av att komma till Luna och jobba, men också i möjligheten att behålla duktiga medarbetare som vi har. Det som är kul när man jobbar i en verksamhet som växer är att det är alltid oförutsägbart. Och det finns alltid stora möjligheter för sin egen utveckling. Så att det som vi försöker möjliggöra är ju helt enkelt för våra medarbetare att kunna fortsätta utvecklas och växa hos oss. I och med, jag har sett ganska många exempel bara under de 2-3 åren som jag har varit här, där vi har haft supertalangfulla medarbetare som kommer in hos oss. De kanske kommer direkt från skolan. De börjar jobba i någon form av roll där de möter kund, ofta i kundtjänst. Och sen så identifierar, det är ett fantastiskt sätt att lära sig hur verksamheten fungerar, vad kunderna tycker om den produkten som man har, vilket är faktiskt produkterbjudanden som man levererar ut mot kund, vad är det som fungerar, vad är det som inte fungerar, hur ser det ut i maskinrummet, hur sitter saker och ting faktiskt ihop. Och med den bakgrunden så kan man sen söka sig vidare in i alla de andra möjligheter som finns på den här typen av bolag. Man kan söka sig in mot marknadssidan därför att man vet vad man har för produkterbjudanden och man vet vad kunderna vill ha. Man kan söka sig mer mot operationella roller därför att man vet hur verksamheten faktiskt fungerar inuti och därmed kan hjälpa till och se till att kablarna sitter ihop på rätt sätt i maskinrummet. Eller man kan söka sig mer mot produktutvecklingsroller därför att man vet vilket produkterbjudande man har, vad kunderna tycker är bra och mindre bra och hur man kan utveckla det över tid för att ha ett ännu bättre erbjudande framåt. Och i takt med att man växer så skapas det ju allt fler möjligheter för medarbetare att kunna fortsätta växa in i de här olika rollerna internt. Så att jag skulle alltid uppmuntra tillväxtbolag till att hitta möjligheter för intern talangutveckling och hjälp personer som uttrycker ett intresse för att växa med bolaget att faktiskt hitta in i de rollerna som är rätt för dem. Samtidigt så måste man vara supertydlig med att i syvende och sist är det den individuella anställdes ansvar att jobba med sin egen talangutveckling. Säger man inte vad man vill, då är det skitsvårt för bolaget att leverera på de förväntningarna som man har. Så att uppmuntra till att medarbetare säger vad man är intresserad av och sen se om det finns möjligheter att faktiskt hitta in i de rollerna över tid. Går inte alltid jättefort, men för den som har lite tålamod så kan man alltid få det här att hända på ett halvår eller ett år eller ett och ett halvt års sikt. Och det finns supermånga bra exempel på det hos oss och jag är säker på att det finns många andra liknande exempel ute hos andra verksamheter också.
Om vi spinner vidare på den pucken lite grann, hur beskriver du kulturen eller om någon frågar dig, hur är det att jobba på Lunar? Vad säger du då?
Jag tror att det finns de som skulle beskriva det som ett organiserat kaos. Jag tycker faktiskt inte det är så kaotiskt. Vi är en reglerad bank, vi driver en reglerad verksamhet. Vi har en väldig ordning i hur vi driver den här verksamheten och hur vi utvecklar produkter som hjälper kunderna att bättre hantera sina pengar. Men samtidigt så är det en verksamhet där man behöver vara beredd att snabbt ställa om och fokusera på det som är absolut viktigast för stunden. Det är ju så att i ett sånt här ungt bolag så uppstår det ju alltid möjligheter och då måste man kunna vara opportunistisk och springa efter de möjligheterna och se om man kan låsa in en ny typ av affär eller hitta en ny typ av intäktsström. Och samtidigt så uppstår det också bränder och då måste man vara beredd att släppa det man har och springa efter de bränderna och snabbt kunna släcka dem så att man frigör tid för att springa tillbaka och sen fokusera mer på det opportunistiska som faktiskt genererar intäkter. Så att man måste vara väldigt flexibel i hur man ställer sig i förhållande till sin arbetsbeskrivning, i förhållande till vilka förväntningar som finns på en och därmed också i slutändan i förhållande till ens egna möjligheter att växa. De anställda som lyckas bäst hos oss, och jag tror i den här typen av bolag, det är de som är beredda på att ena dagen så måste man kunna springa åt ena hållet, andra dagen så måste man kunna springa åt andra hållet. Och så länge man lägger ner sina bästa ansträngningar och sin hjärta och själ i att faktiskt göra ett väldigt, väldigt bra jobb, då kommer man få stor uppskattning för det.
Jag läste en intervju med dig där du sa att det var väldigt viktigt att stänga av jobbet då och då. Vad menar du med det?
Så här är det, jag har ju 3 barn och de tycker inte det är särskilt intressant med vad pappa har gjort på jobbet de dagarna. Utan de vill ju prata om vad har hänt i deras liv, vad får de till middag och när ska vi gå och spela fotboll eller tennis. Och det här är ju supernyttigt tycker jag. Därför att det gör att när man kommer hem så får man liksom släppa det man har att tänka på jobbet och fokusera på någonting helt annat. Och det som är så fantastiskt med det är att då fungerar ju hjärnan på ett sånt sätt att då arkiverar den alla de här grejerna som man har gått och funderat på under dagen någon helt annanstans. Och så processeras de i det undermedvetna samtidigt som man fokuserar på det som är viktigt här och nu. Och det som faktiskt ger en annan typ av tillfredsställelse. Och jobba ger ju en fantastisk tillfredsställelse i att kunna uppnå saker och leverera saker i en arbetskontext. Men det är ju också en fantastisk tillfredsställelse att kunna känna en närhet och en kärlek från sin familj och sina nära och kära. Och att få lite grann av det ger ju också en enorm energi som man sen kan kanalisera tillbaka i sitt faktiska jobb. Och det som är så roligt är att när man är klar med den här middagslagningen och man har pratat med barnen och liksom nattat alla och allt det där är klart, men då har du de här sakerna som man har gått och processat i bakhuvudet. Då har de liksom processats lite grann av hjärnan. Då kan jag ofta ta upp datorn och jobba en liten stund igen. Och då har man liksom en ny approach på de problemen som man har försökt att lösa, hur man ska hantera dem. Och också en ny typ av energi som gör att man kan approchera problemen från kanske en annan ingångsvinkel än vad man gjorde tidigare. Så jag tror att det är superviktigt att ha liksom flera olika källor till energi för att faktiskt kunna vara en bättre person både hemma och på jobbet.
Jätteintressant. Hur gör du om till exempel danskarna ringer, det är panik på kvällen, du är på väg till sportträningen med barnen? Klickar du bort eller svarar du telefonen då?
Nej, men det är ju, alltså, då måste man ju svara. Det är ju en självklarhet. Man måste vara... Jag tror så här, vi lever i en tid där liksom arbete och fritid har flutit ihop mer och mer. Och det gör det viktigt för oss alla som individer att kunna liksom själva hitta in i när jag är på jobbet och när jag är hemma. Men samtidigt så har det här skapat otroliga möjligheter, därför att du kan ju också jobba hemma och lite såna här saker. Och det kan man ju diskutera såklart, har det varit positivt eller negativt och hur hanterar man det på bästa möjliga sätt. Men faktum är att om det är någon som hör av sig på kvällen, då kommer det vara någonting som är viktigt och då är det någonting som behöver hanteras. Och då måste man ju ha respekt för att då får man liksom försöka släppa det som man har. Man kan inte släppa av ungarna mitt på motorvägen, utan man får ju liksom bli klar med det man håller på med, va? Men sen så får man ju faktiskt ta och fokusera på att lösa det specifika problemet som ligger framför en, därför att då kommer det vara någonting allvarligt. Och det är till syvende och sist så att vi måste möta, kunderna har höga förväntningar på oss som bank och vi måste möta de förväntningarna. Det går inte att göra det på något annat sätt. Och det har man ju sen igen i ett annat läge, därför det kommer komma ett annat läge där jag behöver smita lite tidigare från jobbet för att hantera någon fotbollsträning eller liknande. Ja, men då gör jag det och då kan man liksom trade av det mot att man fick jobba någon annan kväll och så vidare. Det är inte så, det är inte någon som sitter och räknar timmar här, utan det handlar ju om att hitta den här flexibiliteten i sin egen vardag och kunna prioritera på bästa möjliga sätt för bästa möjliga utfall för företaget och för våra kunder och såklart för mig själv.
Det har ju pågått nu sista året en spännande debatt i många företag kring den här balansen mellan att tillåta folk att arbeta hemma i pandemins spår och att man ska ha vissa timmar eller dagar på kontoret. Hur brottas ni med det?
Ja, vi har en uttalad position att vi ska vara mer på kontoret än vad vi ska vara hemma. Och anledningen till det är helt enkelt att vi är ett växande bolag. Och det innebär att man mår bra av att känna varandra och veta vad ens kollegor håller på med. Därför att det ger inspiration och kontext till det arbete som man faktiskt gör. Och även om det är så att du, Niklas, kanske känner att men jag behöver inte träffa någon annan för att jag gör mitt arbete själv bäst i ensamhet, så kanske det finns andra individer runt omkring som är intresserade av vad just du håller på med och som kanske vill komma med inspel och tankar kring ditt specifika arbete. Och om du då låser in dig i ditt rum hemma och inte är tillgänglig, då blir det ju jättesvårt för dina kollegor att kunna ha den här interaktionen med dig. Så att av den anledningen så har vi satt en förväntan om att man kommer till kontoret. Vi har ett fantastiskt kontor i Stockholm och även lika fantastiska kontor i Köpenhamn och Oslo. Då är man på kontoret helt enkelt mer än man är hemma, så att man får den här möjligheten att interagera med sina kollegor, att kunna ha de här diskussionerna vid kaffemaskinen som inte går att hantera via digitala hjälpmedel. Jag tror att vi gjorde alla ett fantastiskt jobb, ansträngde oss mycket under pandemin för att få det här att fungera på bästa möjliga sätt, men det går inte underskatta vikten av det fysiska mötet. Särskilt skulle jag säga i den här typen av snabbväxande bolag där man får helt problem som man behöver hantera hela tiden, som kan vara nya och som behöver kunna diskuteras och luftas och bollas och ritas lite på en whiteboard. Då behöver man ha möjligheten att träffas och diskutera dem tillsammans.
Jag läste också en annan artikel om dig där du beskrev Lunar som en hink med vatten som man häller vatten i. Ibland blir det hål och man får täppa igen hålen. Det tyder på mig att du är en problemlösare. Eller hur beskriver du din personlighet?
Ja, så är det. Nej, men jag tror att det är någonting som man ser särskilt när man skalar upp en verksamhet väldigt, väldigt fort. Va? Då är det som att du har en hink och så fyller du den med vatten, så börjar det spruta ut överallt just för att du har liksom hällt i vårat fall en massa nya kunder, och då hjälper det dig att identifiera var produkten kanske inte var så klar som du trodde att den var, och sen så behöver du lägga lite tid och resurser på att fixa dem. Och jag tror att det är viktigt att hitta balansen mellan att vara operationell och strategisk. Därför att när du är i en fas där du växer verksamheten, då behöver du ha en förståelse för hur det ser ut i maskinrummet och vad som funkar och vad som inte funkar. Och sen kunna hitta snabba, enkla lösningar på de här sakerna som inte funkade. För att du har inte tid och resurser att lägga obegränsat på en utredning för att se varför en korttransaktion inte gick igenom. Utan du behöver bara lösa den typen av problem. Och då måste man kunna hoppa ner i maskinrummet och försöka göra det ganska fort och på bästa möjliga sätt. Samtidigt så behöver man också kunna ibland ta ett steg tillbaka och se att okej, men nu har vi, om vi tar hink med vattenexemplet, flera hål som har uppstått på exakt samma ställe i den här hinken. Varför är det så? Är det liksom en svaghet i hinken på den här specifika punkten? För då kanske det är så att vi behöver laga den delen av hinken eller kanske till och med köpa en ny hink. Så att det gäller att ha möjligheten att kunna hoppa ner i de specifika detaljerna men även komma ur dem så att man så att säga kan se skogen för träden och fundera kring vad är det specifikt som vi kanske behöver sätta in insatser för att kunna leverera en ännu bättre tjänst.
Det börjar bli dags att prata lite om framtiden, men jag tänkte först, kan du förklara för någon som inte förstår bank eller vilken nu stämpel vi sätter på er, hur tjänar ni pengar?
Ja, vi har flera olika intäktsströmmar skulle jag säga. För att ta den här beskrivningen som du var inne på där, så vi beskriver oss själva som en digital bank. Och om vi ser på de intäktsströmmarna som vi har som en digital bank så är det ju... Det är en sak faktiskt som jag får lägga ut texten lite som är väldigt intressant och det är att det har blivit modernt att vara bank igen. I och med det ränteläge som vi ligger i och för er som läser affärspressen eller till och med vanliga pressen räcker gott faktiskt så ser man att bankerna gör rekordvinster och anledningen till att man kan göra rekordvinster som bank i det här läget är att man får helt enkelt in mycket pengar som kan generera en ganska bra avkastning där man deponerar de här pengarna hos Riksbanken eller Nationalbanken och får ränta på pengarna. Så det är ju någonting. Det är ju traditionell klassisk bankverksamhet. Det har vi också, även om vi ger, som Niklas nämnde här precis i början, en bra sparränta på dina pengar, så har ju vi också en klassisk bankverksamhet som är att folk deponerar sina pengar hos oss. Vi betalar en ränta på det självklart, men vi får också en bra avkastning på de pengarna när vi sätter in dem hos Riksbanken och får ut en ränta den vägen så att säga. Så det är traditionellt räntenetto. Sen bedriver vi också en utlåningsverksamhet. Det vill säga vi lånar in pengar. Vår sparränta från och med här om några dagar kommer vara 3,25. Men vi kanske lånar ut de pengarna i andra ändan till 10% ränta. Och det är klart att då tjänar vi pengar på det räntenettot. Så det är också en fantastisk intäktskälla för oss. I tillägg för det så har vi en ganska stor andel kunder som väljer att faktiskt betala för sitt Luna-konto. Vi har ju ett grunderbjudande där det är helt enkelt gratis att vara kund. Man kan komma in, man kan öppna ett bankkonto hos oss, man kan få ett digitalt kort och det kostar ingenting. Men vill man ha ut lite mer av Luna och kanske det bättre som vi erbjuder, då är man välkommen att betala för de tjänsterna. Och den prenumerationsintäkten som det genererar är också en stabil och bra intäktskälla för oss. Och sen sist men inte minst så har vi lite provisionsintäkter. Vi erbjuder bland annat en aktiehandelslösning och liknande. Då har vi kryptohandel också för den delen och det genererar ju också en del transaktionsintäkter som hjälper till att bidra. Men de största intäktsströmmarna i dagsläget kommer ifrån olika former av räntenetto. Det som har varit uppmuntrande att se är att vi ser en stadig tillväxt hela tiden i prenumerationsintäkterna. Vilket vi tycker är fantastiskt därför att det gör oss mindre beroende av vad räntan är hos Riksbanken och hur marknaden ser ut för krediter. Utan ger oss istället en stadigt återkommande stabil intäktsström från kunder som tycker att det är faktiskt värt att betala för att vara lugna kunder. Så det är någonting som vi kommer fortsätta jobba med att leverera ett så pass bra kunderbjudande att kunderna är beredda att fortsätta betala för det.
I framtiden, vilka produkter kan man vänta sig att ni kommer att rulla ut? Vad är liksom närmsta 3-6 månaderna?
Ja, vi har precis slutfört ett stort infrastrukturprojekt i Sverige. Vi håller på att flytta över alla våra kunder till vad vi brukar beskriva som svenska bankkonton. Utan att bli för teknisk så är det helt enkelt att du kan föra över pengar från Handelsbanken till Nordea till Luna. Precis som du gör mellan vilka konton som helst. Det kan låta skittråkigt och det är det också. Men det är grundplåten för vad du behöver för att faktiskt kunna använda Luna som din primära bank. Som den banken där du har ditt transaktionskonto som är nyckeln till hur du utför alla dina vardagliga banktjänster. Det är någonting som vi kommer nu att bygga på med möjligheten. Och det här är ju såklart någonting som vi gör i dialog med våra kunder. Vi lyssnar med våra kunder och hör, okej, men vad är det som är viktigt för er? Vad är det ni saknar i kundupplevelsen hos Lunar? Vi har hört mycket kring att det har varit svårt att få in sina pengar på Lunar-kontorna. Det har vi löst nu i och med att våra konton ligger i den svenska bankinfrastrukturen. Det som kommer komma härnäst är att vi har mycket kring att man vill kunna använda Luna för... Nu kan man få in sin lön, men man vill också kunna få ut sina pengar exempelvis genom att betala räkningar eller swisha ut pengar. Det som ligger närmast i hands där är ju såklart att kunna se på hur kan vi hantera fakturabetalningar. Kan inte tidsätta om det är inom 6 månader, men det är definitivt någonting som vi jobbar superhårt på att få till. Och sen så får man fråga sig, ja, men vad ytterligare är det som vi behöver för att faktiskt kunna leverera ett bra helkundserbjudande? Jag tror att det är många som funderar kring, okej, men vad händer med bolånen? Som vi ser det så ligger nog bolånen, det är en ganska stor och komplex operation. Det ligger nog fortfarande några år bort. Utan här och nu är det att fila till att vi har en riktigt bra bankupplevelse för dig som vill ha en snyggare, enklare digital bank där du faktiskt kan hantera dina vardagliga bankärenden. Så att se fram emot möjligheten att inte bara kunna få in sin lön utan även betala fakturor, swisha ut och så vidare.
Så man kan säga att ni för första gången kan ersätta en traditionell bank. Man behöver inte en traditionell bank längre.
Det är målet, ja.
Betyder det också att ni kan lägga till tjänster som investeringar, aktier och fonder och så vidare?
Precis, så att vi har lite olika lösningar och har haft lite olika lösningar. Vi har ju ett väldigt bra sparkontoerbjudande idag. Det är många kunder som kommer till oss för vårt sparkontoerbjudande. Vi har en aktiehandelslösning med investeringssparkonto. Här har vi sett att det här är ett erbjudande som vi har i alla våra länder. I Sverige är det ju en väldigt stor marknadsandel som tas upp av etablerade aktörer. Men det finns ett erbjudande hos oss där man kan utföra sin aktiehandel. Vi är som enda bank i Sverige den aktör där du faktiskt kan köpa och sälja kryptovaluta i din bankapp. Det är någonting som vi lanserade när kryptovågen var som starkast. Sen kan man väl säga att det har varit ganska så kallt på kryptomarknaden. Men långsiktigt sett så är det här någonting som har efterfrågats länge av våra kunder och då också möjligheten för den typen av investeringar. Sen så tittar vi också på hur ska det fungera med fonder, hur ska det fungera med alternativa investeringar och så vidare. Så att självklart så om man ser på helhetserbjudandet som kund förväntar sig, då är det du behöver kunna ha ditt transaktionskonto, du behöver kunna ha ditt sparande, dina investeringar och du behöver olika former av krediterbjudande, både kortsiktiga och långsiktiga krediter. Alltså, det kan vara bryggkrediter, konsumentlån, kreditkort. Det kan också vara bolån för mer långsiktiga behov. Vi kommer att arbeta över hela kartan. Vi har lagt ut några pjäser på olika ställen, men vi är inte helt i mål ännu. Utan det här är, som vi nämnde tidigare, tyvärr någonting som är otroligt komplext att integrera sig mot den infrastruktur som finns och i den reglerade miljö som vi opererar i. Och vi är oerhört tacksamma för att ha de starka investerare bakom oss som vi har, som faktiskt har tålamodet i att låta oss bygga klart och integrera mot den här infrastrukturen, vilket sen kommer ge en god avkastning i takt med att vi bygger ut vår verksamhet.
Vi har ju också en hel del av våra delägare som är egenföretagare. Hur ser det ut på företagssidan med bank på Lunar?
Ja, det är någonting som vi... Jag är jätteglad att du tar upp det, Mats. För det är någonting som vi är superintresserade av. Och kanske någonting som vi skulle kunna ha fler dialoger om lite längre fram. Vi tror ju att det finns ganska stora möjligheter på företagssidan. Om man tittar på framförallt små in i kanske mellanstora, men framförallt små bolag. Där det är svårt för en stor bank. Vissa storbanker har i stort sett kanske gjort det bra ute i vissa delar av Sverige och längre ut på landsbygden. Men man får svårt att leverera en bra tjänst till rätt enhetskostnad. Och det gör att man behöver prioritera ner sitt småföretagserbjudande till förmån för att fokusera på större bolag. Och vi tror ju att det skapar möjligheter för oss. Därför att vi har ju, som jag nämnde tidigare, en skalbar infrastruktur där vi kan leverera bra tjänster till en låg enhetskostnad. Och därför så tror vi att det finns stora behov hos bolag där ute som helt enkelt är på jakt efter en enkel, bra, trygg digital tjänst där man kan hantera ärenden för sitt bolag. Och man kanske kan hantera ärenden för sitt bolag för sig, och så kan man hantera även sin privatekonomi på sidan av. Så att där är vi superspända av att över tid kunna rulla ut någonting. Vi sitter just nu faktiskt och funderar på företagserbjudandet i Sverige och hur vi ska ta det till marknaden och hur vi ska skala upp det. Så kommer jättegärna tillbaka och ta en fortsatt dialog om det över tid tillsammans med era nätverk.
Ja, kul. Jag vet ju många som är intresserade, så jättespännande.
Jag kan lägga till en sak där, att ni har varit väldigt framgångsrika i att rekrytera nya företag i Danmark. Alltså de som startar företag i Danmark, är det väldigt många som väljer att direkt öppna konto hos er. Hur har ni lyckats med det?
Ja, men precis, det stämmer. Jag tror att vi har ungefär haft en marknadsandel på nästan 50% av nystartade bolag i Danmark som har faktiskt valt att öppna konto hos Lunar. Och det har ju varit ett tecken på att där är det definitivt någonting som har varit trasigt i marknaden för nya aktörer, vilket har skapat stora möjligheter. Om vi tittar på Sverige så tror jag att marknaden ser kanske lite annorlunda ut. Det ska vi vara ödmjuka inför. Och jag tror också att det finns en möjlighet inte bara hos nystartade bolag, utan kanske även för bolag som är lite mer etablerade men som kanske inte får den servicenivå som man förväntar sig. Så att jag tror att det finns goda möjligheter på flera olika områden, samtidigt som man måste vara ödmjuk och lyssna in för vad är det faktiskt en företagskund vill ha. Och också inför komplexiteten att byta bank när man har integrerat sin bank, sitt bokföringssystem, sin redovisningsbyrå och så vidare. Det här är ju ett paket som sitter ihop. Hur kan man hjälpa till att göra om man ska byta ut en av de här delarna? Hur gör man det på bästa möjliga sätt?
Vad är det för en fråga vi skulle ha ställt det som vi inte har ställt?
Ja, det man kan säga så här, en fråga som vi brukar få just nu, det är ett par olika smaker på frågan, vad fan får man för pengarna? Vilket är ju ganska bevingat. Alternativt, när fan ska ni börja tjäna pengar? Och man kan väl säga så här, att om vi tar den första frågan först då, eftersom ni inte vågar ställa den, så ställer jag den. Jag gjorde en scanning häromdagen av hur ser de nordiska marknaderna ut för nya bankaktörer. Och det finns i princip 2-3 olika sorters aktörer. Det finns de internationella aktörerna som då driver någon sorts neobank, som man säger. Och då kör man liksom en modell i Storbritannien eller i Tyskland kanske. Och så har man sett att ja, men det här går liksom, den här appen kan vi lansera i flera olika länder, så vi kör ut den i Sverige och Norge och så här också. Då får man liksom en bra tjänst för den som kanske reser ibland eller som har något hus utomlands man kan föra över pengar och så här, men det är ingenting riktigt för svenska kunder. Så finns det storbankerna som har gjort samma sak i 100 år, och sen så är det tomt. Det finns inga nya aktörer som kommer in men som faktiskt levererar en tjänst för svenskar eller för danskar eller för norrmän i den lokala kontexten. Och det är här som vi fyller en lucka som ingen annan har möjlighet att fylla. Därför att vi investerar i att bygga oss in i infrastruktur där inträdesbarriärerna är extremt höga. Och när man väl har lyckats med liksom alla möjliga verktyg som man behöver för att klättra över de här murarna, när man väl har lyckats komma över de här inträdesbarriärerna, då öppnar det ju sig en lönsamhetsmöjlighet som är fantastisk. Om man tittar på de nordiska bankerna så har ju de en intjäning per kund som är bland de högsta i världen. Därför att det här är en sluten marknad, det är ett oligopol. Våra vd brukar ibland beskriva det som en kartell. Därför att man har helt enkelt lyckats ringa in en otroligt fin marknad med bra, välbärgade kunder, låg kreditrisk och i princip stänga ute alla nya aktörer. Nu kommer vi har investerat i att ta oss in på de här marknaderna. Och vi ser en otrolig potential i att nu gradvis luckra upp det etablerade mönster som finns, beteendemönster hos individer och också det mönster och de möjligheter som storbankerna har haft att faktiskt kapitalisera på den här stängda infrastrukturen och kunna leverera bättre tjänster som ger bättre kundvärde och som samtidigt ger en god avkastning till oss. Så att nu har jag varit på den här resan snart 3 år. Vi har aldrig haft ett så bra produkterbjudande som vi har idag. Det håller på att bli ännu bättre för konsumenter. Det kommer bli superbra för företag. Det kommer bli jättespännande att se vad som händer de nästa 6-12 månader. Sen kan man komma då till frågan om okej, men när kommer det här faktiskt att leverera en avkastning? Vi har inte satt, eller vi kommunicerar inte ett datum på liksom, hur ser vägen ut till lönsamhet? När ska ni börja tjäna pengar och så vidare? Men utan vi har en kontinuerlig dialog som vissa av er som lyssnar här känner till med våra investerare kring när ska vi fokusera på tillväxt och infrastrukturinvesteringar och var ska vi fokusera på lönsamhet. Och det här är någonting som vi kommer fortsätta att bygga en fantastiskt bra affärsmodell med bra olika intäktsben, allt ifrån räntenetto till produktionsintäkter till prenumerationsintäkter. Men vi kommer också att behöva fortsätta skala verksamheten därför att det finns en otrolig potential och det är någonting som våra investerare tror på.
Vem tror du skulle vara en utmärkt framtida gäst i vår podd?
Ja, det är en kul fråga. Jag tror att vi har precis gjort en affär tillsammans med ett, nu är det visserligen framförallt onoterat som är ert fokus här, men jag kan ändå nämna det. Vi har precis gjort en affär med ett bolag som heter Saveland som är specialiserade och superaktiva inom olika former av peer-to-peer-investeringar, det vill säga där man som privatperson eller företag kan investera i ett lån till någon annan, vilket är en otroligt intressant affärsmodell. De har en vd som heter Ludvig Pettersson som har en väldigt spännande, han är ung Ludvig, han har en superspännande personlig story där han själv har startat upp och driver det här bolaget som då är börsnoterat. Men har också haft en del personliga utmaningar med sjukdom och så vidare på resans gång. Så att han är väldigt mogen för sin ålder. Så jag skulle definitivt rekommendera en prat med Ludvig. Det tror jag hade blivit superintressant. Och han kan ge mer också personliga perspektiv på den här resan. Att gå från en grundad verksamhet till att faktiskt börsnotera sin verksamhet och de skillnaderna som det innebär.
Tack så mycket Mats för att du var med som gäst i vår podd. Det var lärorikt att lyssna på dina erfarenheter och insikter.
Tack så mycket. Fantastiskt att vara här. Uppskattar jättemycket möjligheten att prata lite om Lunar. För alla er som inte har testat får ni gärna ladda ner Lunar-appen och höra av er till mig med vad ni tycker.
Tack så mycket.